Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Radioplay.
Ja, hallå och välkomna till
Mord mot mord.
Mord mot mord, sommarspecial nummer
dos. Hoppas att vi har en härlig semester.
Det har vi förtjänat.
Jag tycker typ inte att det känns som att jag har förtjänat det, för att jag har varit permitterad och sen så har jag varit, var jag ledig sjukt länge innan jag blev gravid.
Men du kommer ju innan du blir gravid. Innan du föder barn. Men fast grejen är ju typ att du kommer heller inte ha semester.
Nej.
Du kommer ha ett
heltidsjobb.
Little baby. Och jag ser verkligen fram emot min nya anställning som är en barnflicka.
Det ska bli så kul. Men vi har inte riktigt pratat om det. Men kan du tänka dig att städa och sånt när du är här också?
Det kan jag.
Typ när man sover.
Men inte bra.
Gud,
du hade varit så missnöjd med min städning. Alltså jag lovar dig.
Ja, det hade jag typ varit, tror jag också. Inte på grund av dig.
Jo, på grund av
typ
mig.
För att jag typ är missnöjd med alla städning.
Även din egen?
Nej.
Okej, den är den enda som håller.
Men jag orkar typ inte göra det själv.
Nej. Men vet du vad? Jag tycker typ så här. Mm. Det här är min inställning och det här är varför jag nu kommer få sparken från mitt jobb som din barnflicka. Mm. Jag tycker så här. Jag vill inte att det ska vara äckligt hemma hos mig.
Nej.
Rimligt. Mm. Men i övrigt så bryr jag mig inte så mycket.
Nej.
Och det här är... Det kanske räcker med att jag tar hand om barnet.
Det tror jag.
Men du kan inte tänka någon annanstans där. Markus?
Ja.
Nej, vet du vad? Nej, han är ju för fan ännu sämre.
Jag vet inte. Jag kände mig inte helt tagen av det erbjudandet. Men det jag börjat göra nu sen jag blev gravid är att jag städar liksom i omgångar.
Mm.
Typ som igår kväll städade jag badrummet.
Men hur har du gjort innan?
Tagit allt i ett svep.
Okej. Är det så man gör?
Jag gör det.
Ja, men jag är så dålig. Alltså. Men nu har vi löst genom att ha fruktansvärt mycket... Vårt hem är ju väldigt plottrigt.
Ja.
Alltså liksom så. Ja. Vi gillar ju mycket saker.
Ja. Ni är inte Marie Kondo.
It all sparks joy, man.
Okej. Sorry.
Varenda liten grej sparks joy.
Ooh.
Det är därför jag är så jävla lycklig.
Du är så glad.
Och Marcus med.
du började säga att ni har plottrigt hemma.
Ja, men det känns som att det har varit ett liksom knep för att inte behöva städa lika mycket.
Men tänk när ni ska städa, vad mycket det är att damma.
Jag vet, men vi har aldrig dammat någonting, så det är nog ingen fara. Men det var också någon som skrev att bara, det syns på ert hem att ni inte har några barn. Man bara, just ja.
Ja, fan.
Alltså, våra hem är ju a death trap for children. Och att det är vi som har satt upp krokar och sånt, och då är det ju inte heller bra.
Nej. Eller va? Vilka krokar?
För alla tavlor och så. Det är jag och Marcus som satt i
det. Du menar att de inte sitter uppe?
Nej.
Jag fattar. Det är väl som att vi har köpt en liten sån nattlampa som ska sitta ovanför barnsängen.
Jag kommer gråta.
Sen
hon vaknar på natten.
Sen så kommer hon ju typ sova inne i vårt rum, tror jag, ganska länge innan hon flyttar in i sitt egna. Men då sa jag Oskar i alla fall så här, den måste vi borra upp. Och han har ju haft lite problem här med borren.
Just det.
Så den måste sitta ordentligt så den inte brakar ner i sängen på henne.
Då vill jag bara verkligen vara tydlig med att det här var ingen inbjudan till att Anna ville ha tips på någonting.
Nej.
Så det kan ni
spare
us.
Exakt, tack.
Jag tänker att vi kommer behöva vara tydliga med det.
Ja.
I allmänhet.
Precis. Och även typ när man uttalar saker och sånt fel så behöver vi inte få veta det. För jag kan leva mitt liv superbra med att säga fel. Shire till exempel, som jag sa häromdagen.
Som jag precis rättade dig för. Men det var min, fast jag frågade det.
Ja.
För det måste jag säga, så länge vi frågar, japp.
Ja, exakt.
Och så länge, och så här, om vi är dumma, då vill vi höra det, men gärna privat.
Ja.
Men liksom inte...
ta inte varje chans att visa det på styrvalinan.
Gillar en besserwisser. Jag kommer ihåg min pappa hade en t-shirt. Han skrev ju mycket för tidningen Musikermagasinet. Och deras slogan var som han hade på en tröja som jag minns, alltså verkligen kristallklart från när jag var liten, var så här: Musikermagasinet, tidningen för besserwissers. Och så var det överstruket S och så stod det besserwissrar, som att någon hade rättat även i loggan.
Kul!
Eller hur?
Det är som när man säger ingen gillar en Messerschmitt och så ska den personen som är besserwisser rätta. Boring.
Boring. Nu avslutar vi det här podden redan nu. För att vi är rasande. Nej, det är inte. Vi är absolut inte rasande. Vi hoppas att ni har det väldigt, väldigt bra där ni är i sommar. Att ni får vara friska och stay safe och är snälla mot varandra, samt även att andra är snälla mot er.
Precis. Och för att vi tänker så mycket på er, så ska vi läsa upp lite läsarberättelser.
Just det.
Även i det här avsnittet.
Just det, vet du vad, en sak som jag tänkte att jag skulle säga med. Jag ville också även i den här delen av podden bara påminna lite grann om våran merch.
Ja, men vad bra, Karin.
Podstore.se, där kan man köpa t-shirtar, tjocktröjor, kanske man inte behöver nu, men snart kommer hösten.
Snart.
I'm sorry.
Och i augusti, som vi är i nu, är det lite kyliga kvällar.
Nu är det juli.
Ja.
Men det kommer nu.
Augusti kommer nu.
Lite kyliga kvällar. Behöver man ha på sig en god hoodie? Mm. Väldigt god. Mm. Vi har ju tygpåsar, väldigt bra till stranden.
Har vi?
Vi har...
ta med dig en kopp.
Koppar.
Till kontoret, för snart kanske du får börja jobba på kontoret igen.
Som du längtar. Mm. Och där kommer du med din nya kopp.
Jajamän.
Japp, hej då.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Just det, läsarhistorier.
Ja, ja.
Lyssnarhistorier. Då har jag en liten. Som sagt, är det Marcus som har valt ut de här. Och det här är alltså en liten kort historia från en person som skickade, som jag läste upp förra veckan. Mm. För att Marcus tyckte om, när personen skickade tre historier, han tyckte så himla mycket om alla tre. Jag väljer två. Mm. Det här är hennes pappas historia. Det här är en snabb och kort, säger hon. Mm. Eftersom pappa är en snubbelig snubbig snubbe som inte berättar så mycket. Men pappa brukar alltid skryta om att han brukade spela biljard med Per Gessle i gymnasiet.
Roligt skryt ändå.
Så jävla pappigt. Och så har han skrivit pappor ändå, va? Men något han inte tar upp så ofta är att han var gammal bekant med Sveriges så kallade enda seriemördare.
Mm-hmm.
Snälle Bengt, har du koll på honom?
Nej.
Jätteobehagligt. Han mördade, ja, nu läser jag här. Snälle Bengt härjade i Kristianstad sent 80-tal, början av 90-talet, om jag minns rätt, och hade ihjäl två eller tre kvinnor och våldtog dem. Samtidigt som han fick ett rykte om att vara snäll, eftersom han volontärade i nattvandrarna för att gå med utsatta kvinnor hem.
Nej.
På grund av hans brott. Ja, det är så jävla hemskt. Oh.
Vadå på grund av hans brott?
Nej, alltså att folk var rädda. Nu är det jag som pratar.
Ja, folk var rädda.
Folk var rädda, så därför hade de nattvandrarna som gick med hem, och då gick han. Pappa var inte direkt polare, men de träffades på en del fester, och pappa har nämnt någon gång i förbigående att Snälle Bengt hade så dåligt ölsinne. Jag fattade inte riktigt det där när jag var yngre, men så för några veckor sedan frågade pappa vad han egentligen menade. Jo, eftersom pappa är från den gamla generationen och som sagt är en snubbelig snubbig snubbe, så betyder ölsinne att Karn har börjat försöka förgripa sig på en tjej på en fest. Och att pappa och någon vän till honom har fått lyfta ut honom i huset och låsa dörren för att han inte skulle komma tillbaka och våldta tjejen. På ett så himla typiskt, på ett sätt så himla typiskt 50-60-talistmän att se det som dåligt ölsinne.
Verkligen.
Alltså, agreed.
Verkligen.
Fan vad mycket saker som man bara, nej men det här är ju inte...
det är inte det det är.
Det är inte det det är. Mm. Det är verkligen inte det det är.
Ja, usch. Okej, jag tar en då.
Ja.
Hejsan. först och främst givetvis tack för en underbar podd.
Men tack ska du
tack
ha.
Tack ska du ha. Min story är självfallet sann. Bra att du säger det. Jag ringde till och med min gamla högstadiekompis för att bekräfta lite detaljer. Bra.
Kul. Det här är mer research än vad du och jag någonsin har gjort.
Verkligen. Det blev ganska långt. Sorry, men det här är fan det obehagligaste jag varit med om. Jag och min kompis från högstadiet fyllde båda 18 år i slutet av sommaren 2014. Vi hade sommarjobbat och var i tonårsmått mätt otroligt rika. Jag älskar den känslan.
Yep.
Vad gör man annars då än att bränna alla pengar på drinkar i Stockholms innerstad? Irrelevant. Jag minns att vi började på Gröna Jägaren på Södermalm. Lol. Då kom ni ändå ganska långt, tror jag, för där är det väl inte superdyrt.
Men man gick vidare.
Har du varit på Gröna Jägarna?
Nej, jag har typ inte det. Men vet du vad jag tänker att man kan få där?
Nej.
En sån, vad heter den? Rosa Panta. Alltså den typen av drinkar.
Jag tror att det typ är mest fatöl och sånt.
Jo, men alltså, ja.
Men jag dissar inte att ni var på Gröna Jägarna. Jag tycker det var härligt.
Ja.
Vi var på nattklubben The Base Medis och drack öl på läktaren över dansgolvet när en ganska snygg kille kom fram till mig och började ragga. Han var ish 2 meter lång, muskulös och jävligt stor man. Låt oss kalla honom Erik.
Okej.
Jag tyckte han var rolig men framförallt snygg, och vi pratade på medan min kompis stod bredvid. Fan vad man hatade vara den kompisen.
Fan.
Okej, här raggar ni på varandra, ingen raggar på mig.
Alltså det värsta, mitt värsta sånt var när jag var ute med min bror. Alltså, och hans typ killkompisar. Sluta ragga, häng med din lilla syster.
Efter ett tag blev det ganska uppenbart att han försökte bli av med min kompis genom att typ försöka leda mig bort från henne.
Men,
han betedde sig liksom lite creepy, svårt att sätta fingret på vad det var.
Kan det ha varit det att han försökte leda dig bort från din
verkligen
kompis?
Verkligen. Hur som helst, Erik la till mig på Facebook och jag och min kompis sa hej då till honom och vi började gå mot tunnelbanan. Hon åkte norrut och jag väntade kvar på perrongen för att åka söderut. Vem dyker då upp om inte Erik?
Nej.
Han frågar vart jag ska och jag berättar. Och han säger att han ska samma väg men ska gå av 4 stationer tidigare. Jag blev otroligt obekväm. Men det är svårt att säga till någon att inte få, svårt att säga någon, att någon inte får åka tunnelbanan som samma tunnelbana som en själv.
Och grejen är att man är ju inte heller, man skulle inte kunna vara så här, du vet vad, jag vill faktiskt åka själv. Eller du vet, så här, det gör man ju inte. Nej. Man borde ju det.
Mm. Verkligen.
Du har rätt att säga ifrån om du är obekväm.
Och åk taxi hem när du har druckit och jag vet, du är ensam.
Alla sina pengar.
Jag vet. Vi går på tunnelbanan och han sitter bredvid mig hela vägen. När hans station kommer så går han inte av utan säger att han kan följa mig till dörren istället. Panik. När tunnelbanan kommer till min station och vi kliver av så pekar jag på en random man på andra sidan stationen och säger typ, där är min pappa, han följer mig hem också.
En god trio.
Det var roligt.
Bra, jättebra.
Verkligen.
Yep.
Då som i panik hoppar Erik på tunnelbanan direkt och precis innan dörrarna stängs försvinner iväg med tåget. Läskigt.
Okej, bra.
I 2 veckor efter så smsar han mig konstant, postar på min Facebook-vägg och ringer mig flera gånger per dag tills jag blockar hans nummer och blockar honom på Facebook. Slutet på det. Men för någon månad sen, alltså 6 år senare, har jag totalt glömt bort det här och är inne på mina inställningar på Facebook. Jag fixar lite ditt och datt och när jag ser att jag har blockat en person som jag inte vet vem det är, jag minns inte alls människan bakom namnet. Människan som jag blockat heter Erik. Jag googlar då Erik och hans efternamn för att klura ut vem det är jag har blockat och tänker väl att det måste vara någon jobbig kille från högstadiet typ. Icke. Jag hittar direkt flera artiklar som berättar att drygt ett år efter vårt möte på Debaser så har Erik träffat en ung tjej på en krog i Stockholm. De har gått hem tillsammans och dagen efter hittas hon död utomhus. Detaljerna är få, men han dödade den här tjejen. Erik dömdes senare till dråp och sitter vad jag vet fortfarande inlåst. Så jävla läskigt. Jag borde tacka min tunnelbanelossas pappa för att han stöttade mig i duckandet av denna kula. Glad sommar, allt gott.
Åh jävlar.
Fy fan, vad läskigt.
Oh.
Fy fan vad obehagligt.
Åh gud. Alltså jag tyckte också typ att det var så himla läskigt redan från the get go. Alltså du vet, just den där grejen när det är så här, om en kille försöker separera dig från din kompis,
nej, då är det något fel.
Det är en dålig grej. Alltså det är för fan.
För att alla normala killar fattar att om de ska get with you, you gotta get with my friends. Alltså så är
verkligen.
Det. Alltså, Jag har aldrig känt att den linen är så stark som nu.
Just nu. Nej. Men också även annars brukar vi vara väldigt
stark. Alltså den är ju så bra.
Åh, fy fan vad läskigt. Mm. Och vad synd.
Väldigt obehagligt. Fy fan vad läskigt. Och just tur den här grejen, att du kom undan.
Och just den här grejen, just den här panikkänslan när man bara, ja nu är han på min tunnelbana, vad ska jag göra? Alltså den panikkänslan.
Tack för att du delade med dig av din story.
Ja, och vi är jätteglada att du är säker och vi är jätteledsna för tjejen som inte är det. Puh, vad sorgligt.
Otroligt hemskt.
Okej, ska jag köra en till?
Ja, vi har varsin till va?
Ah, nice. Jag har en spökhistoria. Eller en spökig historia kanske. Den börjar som så många andra, eller typ de enda spökhistorier som jag typ tycker är bra. Som är så här. Men först säger hon då att hej tjejer, bla bla bla, min spökhistoria. Det är jag och min man som varit med om två hårresande situationer. Då är det så här. Ingen av oss tror egentligen på spöken. Men detta, efter detta har vi båda börjat tänka om. Ja. Det är en bra grund för mig.
För du tror inte på spöken.
Nej, vi har pratat, det går inte.
Jag vet, men det kanske är någon som har missat.
Nej, men alltså, jag menar, jag blir rädd bara jag tänker på det. Alltså, anledningen till att jag inte tror på spöken är för att jag är så himla rädd för spöken. Okej. Detta hände i våras. Vi är relativt nyinflyttade i en lägenhet i centrala Göteborg där huset byggdes runt 1860.
Mm. Gammalt hus.
Jag längtar hem till Göteborg nu. En tidig morgon låg jag och sov i vår säng med ryggen vänd mot dörren. Min man hade precis åkt till jobbet. Jag vaknar av att jag känner hur madrassen trycks ner i sängen bakom min rygg. Jag är helt övertygad om att det är min man som har kommit tillbaka för att hämta något och ge mig en puss innan han går. Jag ligger och blundar och väntar på honom, men ingenting händer. Jag öppnar ena ögat och kisar bakåt och ser att täcket jag har på mig trycks ner mot min axel. Men ingenting händer. Så jag blir irriterad och säger rakt ut: ska du pussa på mig eller bara stå och glo? Bra morgonnummer, hon beskrivit själv här. Samtidigt som jag säger det så vänder jag huvudet och ser att det inte är någon där. Jag blir så rädd att hela min kropp fryser till is. Jag är övertygad om att jag kände madrassen tryckas ner och såg täcket tryckas ner. Men ändå var sovrummet tomt. Några veckor efter detta är min man hemma själv och står i köket och fixar med någonting. I sin ögonvrå vid ingång till köket ser han plötsligt en person i vit klänning eller rock vända sig om och gå ut i hallen. Han blev precis som jag stelfrusen och fick kalla kårar. Han går sedan ut i hallen och tittar runt i lägenheten, men ingenting är där. Jag försökte förklara bort det, men han är helt övertygad om vad han såg. Efter detta har det varit lugnt i lägenheten.
Läskigt. Jag älskar ju det övernaturliga.
Vadå, alltså, som programmet? Jaha, jag tror du menar det som alltså att du
som koncept
jag älskar det övernaturliga.
Nej, det heter inte det övernaturliga.
Det är okända.
Det är okända.
Ja. Tack. Men ja, gud ja.
Det är nice.
Men ja. Men det man älskar är ju de mediumerna.
Ja.
De är ju fan kanon.
De är fan kanon.
Ja, så skakigt gött.
Okej, gör då.
Ja.
Hej Anna och Karin, tack för världens bästa mordpodd.
Tack!
Men gud! Världens bästa!
Jag tror eventuellt att det är bara någonting man säger. Men we'll take it.
Yes. Min sambos mamma jobbade som städare i slutet på 90-talet och början av 00-talet. Hon städade bland annat... Ursäkta, att jag läste så dyssigt. Nu börjar jag. Hon städade bland annat på en bänk. Nej. Det var där det blev fel.
Kul att man har en bänk. Jag, alltså jag... Till mitt jobb här hemma hos dig.
Men det var det som blev fel första gången, för att jag flyttade prickarna till ett annat ord. Jag har ju lite semidyslexi.
Jag förstår.
Självdiagnostiserat. Mm. Men, så,
men alltså, att du har diagnostiserat dig själv har ju aldrig hindrat dig från att...
Nej.
Har ju aldrig hindrat dig
innan. De är ju korrekta.
Ah, ja, gud, ja. Nej, det är du som är vetenskapsmannen.
Exakt. Hon städade på en bank här i stan. Det var där jag flyttade prickarna.
En bank har i stan.
Tidigt på morgonen innan banken öppnade. Och hon gick alltid in på en personalingång en bit från huvudentrén. På morgonen kom hon in på banken för att städa och då var det redan människor där. Men hon tänkte inte så mycket på det utan började städa som vanligt. Men efter en stund började hon känna att något inte riktigt stämde. Och det var först då hon insåg att, att de var maskerade och att de hade ansiktena riktade mot henne och verkade vara i chock. Till slut utbrast en av de maskerade männen: vad gör du här? Det ska inte vara någon här.
filmen som frustrerar.
Jättekul.
Förvirrad bankrånare.
Verkligen. Var på min sambos mamma måste vara i extrem chock då hon bara fortsatte att städa och svarade. Jag städar, men vad är ni här? Banken är inte öppen än.
Jag älskar den.
Strax efter så hörde min sambos mamma sirener, men hon fortsatte städa tills polisen kom in i byggnaden.
Åh, jag älskar henne.
Polisen förhörde henne om vad som hade hänt och först då förstod hon vad som hade hänt. Jag tror både bankrånarna och sambos mamma var chockade över alltihopa. Jag är bara glad att hon inte kom till skada. Tyvärr minns jag inte om rånarna greps på banken eller senare. De åkte i alla fall fast. Väldigt kul. Jag städar, men vad gör ni här?
Jag älskar henne så mycket. Hon är väldigt underbar.
Och you go, rolig. Mommy.
Ja, fy fan, hon var kanon. Tack så jättemycket.
Tack snälla, det var väldigt kul att få läsa era historier.
Verkligen. Och ni får jättegärna
fortsätt skicka.
Exakt, precis.
Fan. Jag bara,
Vad mysigt. Jag städar. Jag när ni kommer upp på morgonen och när, ni,
vad fan gör du här?
Ni kommer upp klockan så 05:30 när jag är satt igång.
Oh, gud.
Jag städar, vad fan gör ni här?
Ja, för du, hur ska du hinna med ditt vanliga jobb och det här jobbet?
Och barnet och städning. Nej, exakt.
Mm. Det kommer bli väldigt tajt.
Ja, men jag läser det.
Men det kanske är så att du och Markus får bo här.
Men det jag tänker som är väldigt bra är att Markus sover ju väldigt lite.
Sant.
Men vänta, vi kommer fram till att vi inte kunde använda. Okej, skit. Vi får jobba ut
här. Vi löser det.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Då är det ju då så här att den här avsnittet så är det ju bara jag som har ett fall.
Gud, så vilsamt.
Och som jag började liksom trassla i redan förra veckan när du hade när vi släppte vårt senaste avsnitt, så är det här ett fall som finns, alltså det finns hur mycket som helst om det här. Och det pågick fett länge. Det är fett mycket personer inblandade. Det är liksom jag har verkligen gjort mig själv en otjänst för att jag har haft lite svårt att liksom hålla reda på allting själv. Och som till exempel, bara för att liksom berätta magnituden av fallet, så finns det en podd jag lyssnat på som jag tror har 8 avsnitt om det här fallet.
Men det här ska vi riva av på en god halvtimme.
Exakt. Så att jag vill bara säga att det här är en touch,
ja,
som man sen då får gå vidare in i.
Men jag tänker att man också, i vissa fall blir man bara så där djupt intresserad. Eller så här, och då är det bara att köra med dem med.
Ja, och det känns som att det är ett fall som vi ska göra på något sätt.
Spännande!
Ja. Så det har blivit dags för en riktig klassiker, eller vad man ska säga. Men jag tror att typ de allra flesta har hört talas om det här fallet. Inom vår sfär. Det finns även en spelfilm som kom 2011 som jag inte har sett, så jag kan inte rekommendera den. Men du vet, det är en intressant historia, så kan man säga. Jag börjar. Jag har liksom valt en dramaturgi.
Bra. Det är så svårt när man
väljer. Jag vet inte om
Anna, vet du vad? Liksom nu. Mm. Du kommer klara det här skitbra.
Tack.
Och nu kör du.
Ja. Vi befinner oss i Adelaide i Australien. Året är 1998 och det är en grupp inom polisen som arbetar med försvunna personer. Den här gruppen har blivit tillsagda av en av sina chefer, en man vid namn Paul Schramm, att när de har en lucka i sitt arbete från liksom nya fall, så ska de passa på att gå igenom alltså gamla anmälningar, cold cases, över folk som har försvunnit. Så att det börjar den här gruppen göra, eller de typ så här går igenom massa olika filer och så börjar de liksom titta lite mer noga på några av dem. Bland de här rapporterna så finns det en missing person anmälan om en kille som heter Clinton Trezise. Han var typ 19 år gammal och försvann 1992. Han har haft en så ganska stökig uppväxt och har flyttat in och ut på foster, i liksom olika fosterfamiljer och så här. Efter att han har försvunnit så finns det inga spår. Utan han har liksom bara vanished. Så det finns ingenting att gå på. Och han har heller inte anmälts försvunnen förrän typ ganska långt efter att han försvann. För det är då ingen direkt som så här, de tänker typ att han bara, men han hade det för tufft, han har väl typ dragit liksom. Men sen när det har gått typ 3 år eller något sånt där, så är man ändå lite så här,
sorgligt.
Det kanske inte riktigt stämmer.
Jättesorgligt.
Typ. Väldigt hemskt. Så samtidigt som de tittar på bland annat det här fallet då med den här försvunna Clinton, så fick polisen in en anmälan om en man som heter, en försvunnen person som heter Barry Lane.
Mm.
Det visar sig då att Barry och Clinton känner varandra. Eller har känt varandra.
Mm, okay.
Clinton har bott hos Barry i början av 90-talet. Och då figurerade det rykten om att de två har haft någon slags intim relation med varandra. Och det är tveksamt om den var ömsesidig eller om det var så att Barry är mycket äldre än Clinton.
Okay.
Eller om det var så att han
att Barry
utnyttjade honom. Liksom.
Mm.
Så att då, det kommer in en anmälan att den här Barry är borta också. Han har setts senast typ 1997, någon gång på slutet av året 1997.
Okay. Och Clinton var 92.
92.
Mm.
Det som verkar konstigt med Barrys försvinnande är att han hade sjukpension som efter att han försvann, så det finns inga spår efter att han försvann 1997, nu är det 1998, men polisen upptäcker att så här, hans sjukpension har fortsatt komma in och den har också fortsatt att tas ut. Så att polisen bara okej, okay, är det att han är, han kanske inte är borta, han kanske har försvunnit självmant, alltså man vet ju inte det än, utan man vet ingenting, utan man vet bara så här, han har inte setts till sen slutet på 1997, men han har fortsatt att få sin sjukpension och det fortsätter tas ut pengar. De flesta uttagen görs från en och samma bankomat som är på en bensinmack. Så att när man då har hittat den här macken som uttagen görs på, så sätter man upp en övervakningskamera där för att se så här, vem är det Barry själv som kommer för att ta ut sina pengar eller är det någon annan. Så 2 veckor efter att man har satt upp kameran för att övervaka bankomaten, så ser man för första gången att någon kommer och tömmer Barrys konto. Och det är en man som heter Robert Wagner. Och när de har sett Robert ta ut pengar från Barrys kort 2 gånger, så är det typ så här, de bara, första gången det händer, så är det så här, men det kanske är en slump liksom, att det inte är Barry. Man kan ju ta pengar åt någon annan liksom. Men när det har hänt 2 gånger så är de så här, bara okej, men det är lite suspekt ändå.
You think?
Så de bestämmer sig för att skugga honom. Bara för att se så här.
Vad gör han? Vad är han?
Och också typ så här, han kanske bor med Barry. Alltså nu liksom så.
Yep.
Eller känner honom på något vis. Så Robert, när de skuggar Robert så leder polisen
Så leds polisen till?
Leds polisen till, hem till en man som heter John Bunting.
Ja. Yeah.
Och det visar sig när man tittar lite närmare på Barry Lane och hans liv att han känner både Robert Wagner och John Bunting.
Okay.
För att Barry och Robert har haft en relation fram till han försvann.
Oj.
Och sen typ 1985.
Okay.
De har alltså liksom varit... Jag ska berätta mer om det. Men de har levt ihop. Liksom. Så de känner varandra bra. Uppenbarligen. och även då John och Barry har varit vänner. Fram till den dagen som Barry bara helt plötsligt försvann. Väldigt konstigt.
Ja, verkligen.
En annan person som anmäldes försvunnen år 1998 var en kvinna vid namn Elizabeth Hayden. Elizabeth bor i samma kvarter som den här John Bunting bor i. Hon har bott med sin man Mark Hayden. Och när de då får in den här anmälan, det är Elisabeths bror som gör anmälan, och då är de bara så här, okej, men varför har inte hennes man anmält henne försvunnen?
Ja, det är speciellt.
Mm. Så när de förhör då Mark, hennes man, så berättar han typ så här, nej men vi levde inte, alltså vi har inte levt tillsammans på typ ett år, så att jag vet inte vad hon kan ta iväg, typ vår relation är över. Han beskrivs som en man av så här väldigt få ord. Han är liksom ingen talkative person. Så att då är det liksom så här, okej, okay, hon är borta bara. Hennes man vet ingenting. Han har inte anmält henne försvunnen. De verkar inte, det verkar liksom, de fattar weird. Ingenting. Det verkar weird. Så polisen är lite så här, okej, okay, men hon bor här i det här kvarteret. Liksom, det här är något som inte riktigt stämmer. Du vet, de börjar titta lite närmare på hennes försvinnande. Polisen börjar höra sig för i kvarteret, frågar grannar om de har sett någonting ovanligt. Och då berättar flera grannar att de har sett en van stå utanför, parkerad utanför Elisabeths hus. I samma veva som att hon försvann. Och i den här vanen så har de också sett två män som har lassat in massa påsar med typ skräp i bilen. De här två männen identifieras som Robert Wagner och John Bunting. Så det är lite så suspekt, för då är det då tre försvinnande som kan kopplas ihop med två personer. Eller ja, för Clinton och Barry kunde som
liksom,
så polisen är så här bara, vi måste typ kolla lite närmare på vad som har hänt med den här bilen och vad den har, för den är inte, alltså det
värnen är borta.
Värnen är borta. Så det är inte så typ att de har så här hjälpt Elisabeth att rensa för med sin egen bil, utan bilen finns ingenstans att hitta liksom. Så de plockar in, polisen plockar in alltså Elisabeths man Mark, John Bunting och Robert Wagner på förhör. Och de tre återberättar alla så här olika historier om typ vad som har hänt med den här bilen och vad de har gjort för någonting och så här. Så polisen blir ännu mer bara så här, okej, okay, om det inte var något konstigt, hade vi fått så här olika historier. Så de bara, okej, okay, nej men vi måste veta vad som har hänt. Vi måste hitta den här bilen typ. Så att än så länge kan du ju då koppla ihop dem med de här tre personerna. Och samtidigt då, liksom, allting händer lite så här parallellt. Du vet. Det här gör de ju också lite vissa sidan om. Typ, för att det är så gamla fall och nya fall. Så de håller på att liksom pyssla lite så här. Så samtidigt som de här tre personerna har kopplats ihop med Robert Wagner och John Bunting, så börjar polisen också titta på ett fall från 1996 då en kvinna vid namn Suzanne Allen försvann. Hon kan nämligen också i den här rapporten som kopplas ihop med John Bunting och Robert Wagner. Så det blir liksom bara så här, det är så här ett webb
som växer.
Som växer.
Mm.
Och samtidigt som de tittar på Suzanne Allen så hittar de en annan liksom missing persons rapport på en man som heter Ray Davis som försvann 1995. Och de kan kopplas ihop. Så att det är så personer du vet som har kanske inte heller har någon direkt koppling med dem, men att det liksom det blir som ett pussel typ av försvunna människor som liksom någonstans kan härledas tillbaka
till. Vilket jävla polisarbete.
Alltså så. Och att de gör det liksom först till att börja med lite så här vid sidan
av. Ja.
Men Då har de bara så här, men nu har vi fem personer. Nu måste vi få lite mer resurser typ och så här, göra någonting för att se vad som kan ha hänt med de här personerna. Så att de jobbar jättehårt. Och det som det är också lite så här konstigt typ är att för John och Robert, de är liksom inga skummisar verkar det som. Utan de verkar vara så helt vanliga män som bara så här, finns inga liksom större brott. Det kanske finns typ någon så här p-bot eller du vet, så här, små saker. Men det är liksom inte att de har varit så här, gjort saker. Utan de har bara varit så här, minding their own business. Men de här personerna, de här fem försvunna personerna som liksom börjar liksom vara det här att bara, del av den här webben, är då början på slutet på typ en av de absolut mest kända mordhistorierna i Australien, som är alltså The Bodies in the Barrels. och Snowtown Murders. Så att det är det här.
Japp. Du har helt rätt. Det här är verkligen sånt man ska göra. Och jag förstår också verkligen din... det är så himla mycket folk.
Det är så mycket folk.
Ja. You're doing amazing, sweetie.
Tack. Så att eftersom de då har hittat den här länken ändå mellan de här fem personerna, så är liksom högsta polischefen i Adelaide, eller vem det nu är, jag vet inte, är bara så här: okej, ni ska få mer resurser för att liksom följa det här spåret, för ni är uppenbarligen onto something.
Yep.
Så att de får tillåtelse typ att avlyssna telefoner och skugga och du vet, så här börja, du vet, tracka de här människorna. Så att när de håller på att skugga och avlyssna liksom Robert och John, så leder polisen, nej,
så leds polisen
till då den här staden,
yeah.
Snowtown.
Snowtown, också otroligt bra namn.
Ja. Och det är en så här liten, jag har skrivit sömnig stad.
Japp. Yep.
Det är alltså typ verkligen en ursäkta, det är
lite skethåla.
som ligger 15 mil från Adelaide. I Snowtown återfinner polisen den här vanen som har setts utanför Elizabeth Haydens hem i samma veva som hon försvann. När polisen då pratar med den här personen vars mark som den här vanen står på, så säger han att så här, ja, nej, men jag känner både John och Robert och Mark Hayden. Så att alla, han känner alla dem. Och han bara såhär, men de tre. Och de bara, vad gör bilen här? Och så här bara, nej men de har ställt den här. För de har hyrt en gammal banklokal som ligger här borta i Snowtown. Som är tom. Så de använder den till...
Vänta, typ, får jag fråga? Mark Hayden, kvinnans man. Som inte... Som inte har kontakt med den längre.
Nej, exakt. Yeah. Så de hyr en banklokal här borta. Jag vet inte exakt vad de gör där. Liksom. Den har stått öde typ.
Fan, man vet att det är en håla när banken har konkat den.
Jajamän.
Så städaren är kvar.
Exakt. Så polisen är bara så här. Okej, de här tre männen har alltså hyrt en tom banklokal i en liten övergiven håla. Varför har de gjort det? Så de åker dit för att ta sig en titt. Och när de kommer in så öppnar de dörren, såklart, innan de kommer in. Och där har de då, liksom in i bankvalvet, så sitter det så svart täckplast som är upptejpat så här. Och det finns alltså footage från när polisen går in i det här. Så öppnar de den här byggplasten. Och där inne så står det 6 stycken stora svarta tunnor.
Så läskigt.
Så de poliserna som går in där är bara så här: okej, vi borde ringa någon typ, och fråga vad vi ska göra. Alltså typ,
man bara, but you're the police.
Exakt, vem ska du ringa? Nej, men de ringer typ till dem som så här,
typ överordnade.
Alltså forensics och sånt där. Vad vill du att vi ska göra? För de tror då att de har snubblat över en jättestor knark. Liksom, att de gör knark där liksom typ. Så typ den här liksom, personen som de ringer, vem det nu är så här, men öppna locket så får vi se vad det är typ, innan vi kan säga exakt vad ni ska göra. Vi måste ju veta vad det är ni har hittat. Liksom. Vi kan ju inte så här, ja, ge råd.
Ändå taskig person.
Också, jag hade verkligen varit den personen som är polis. Nej, men jag tror jag hade kunnat vara båda personer. Både den som är så här, vad ska jag göra med det här? Och vara så här, men snälla ring inte mig.
Kan du öppna lådan?
Den personen som öppnar får ju en total chock. För att i de här tunnorna så är det då kroppsdelar. Och det är 6 stycken tunnor totalt.
Som de är stora, liksom, är det sådana vanliga...
Alltså, tänk du vet, det som en regntunna.
Ja, jag fattar. I plast.
Och det är kroppsdelar. Och man är så här... Vi vet inte riktigt hur många människor det är i de här tunnorna. Och man vet då såklart inte vem det är eller vilka det är. Och man vet ju inte heller om det är de här fem personerna. Man tänker så här, det är nog de här som har försvunnit i alla fall. Men det visar sig att det är
många
fler kroppar än de här fem. Så att när de då har gjort den här makabra upptäckten så griper polisen John, Mark och Robert.
Fuck.
Och alla de alltså kniper som möss till att börja med när de blir intagna av polisen.
Alltså jag känner typ till det här fallet bara by name mer.
Mm.
Det här, jag har inte liksom läst, jag har inte fell down that rabbit hole.
Because it's deep, man. Men alltså, don't fall in, you'll never get out.
Vad fan?
Ja.
Oh, läskigt.
Det är skitläskigt. Så att media börjar såklart rapportera om det här. Det blir ju liksom väldigt stort pådrag. När de gör det så börjar det också komma in massa tips till polisen. Som de vill liksom... Ja, det kommer in massa tips. På, så här, det här borde ni kolla på, det här, du vet, jag känner den, så här, bla bla bla. Ett av tipsen säger polisen så här, ni borde åka till den här adressen i Salisbury North. För där kommer ni hitta fler kroppar. Så polisen är bara så här, jag vet inte varför de väljer att gå på just det här spåret. Liksom. Jag vet inte hur man utvärderar, men de gör det i alla fall. Så polisen åker till det här huset, börjar gräva där och där hittas kvarlevarna av två kroppar. Susan Allen, som är en av de här fem ursprungspersonerna, och Ray Davis, som också är en av de här ursprungspersonerna. De har begravts på samma plats. Vet du vem som har bott i huset?
Nej.
John Bunting. Så samtidigt så börjar ju då jobbet med att identifiera kropparna i tunnorna. Och jag såg en dokumentär där det var någon så här forensic person som bara, det var typ som ett pussel, du vet, att lösa vad som har hänt. Däremot, den vätskan som de har legat i är någon så här blandning av något kemiskt medel och vatten typ. Så det har bidragit till att bevara kropparna helt och hållet. Eller kroppsdelarna.
Alltså det är inte liksom förmultnat.
Nej, och det har liksom inte heller varit så syra så att kropparna har försvunnit. Utan de är liksom helt
intakta.
Oh, så att rättsläkarna kan både så här, du vet, se tatueringar som offren har haft. Och de kan också se då vad som har, alltså vad kropparna typ har blivit utsatta för innan de har hamnat i tunnorna.
Alltså det är så jävla... Att det är så här, det är så jävla ovärdigt,
ja.
Alltså att man liksom så här, man mördar människor och sen låter man dem ligga. Nej, på det här sättet. Alltså det är liksom, fy fan.
Det är så jävla läskigt. Och så här, vad ska ni göra med det? Är det bara, ska det stå, bara stå där liksom? Så det visar sig då när de liksom har då börjat undersöka de här tunnorna att det är totalt 8 personer i de här tunnorna. Det är alltså 5 fler personer än de här 3 som var ursprungspersoner. De hade ju hittat 2. Så att nu så är det då,
är vi på 10 totalt. 8 där och 2 stycken.
Och när de då, nu sitter ju då John, Mark och Robert inne. Direkt ganska liksom, jag insett att jag säger hela tiden ganska snart. För det är mitt...
Men det,
jag
det,
säger det i alla avsnitt. Men det är typ för att jag inte vet exakt hur långt det är. Nej, men ganska snart.
Men vadå? Jag tycker typ att det är en ganska bra tidsangivelse. Man bara, det hände inte direkt, men det hände inom en ganska kort tid.
Tack. Ganska snart nu.
Så ganska snart så kommer vi lära oss nya uttryck. Men inte...
Kanske när jag har blivit mamma.
Nej, då kommer du nog ha följt upp med annat.
Så snubblar polisen i alla fall över ytterligare ett namn som de kan koppla ihop med de andra 3 misstänkta förövarna. Och det är en man vid namn Jamie Vlasakis. Han är yngre än de här andra 3 männen och polisen plockar in honom på förhör och han börjar typ ganska snabbt
sjunga som en fågel.
Och innan jag berättar liksom vad som har hänt så ska jag berätta lite om de här 4 männen som nu sitter häktade.
Yep.
John Bunting då föddes 1966 i Inala i Queensland. Han hade en typ helt vanlig uppväxt, helt vanliga föräldrar, och det som inte var vanligt var att redan, eller när han var liten, så gillade han att tortera djur. Han la dem i så olika syror och kemiska vätskor för att se vad som hände med dem liksom. Och vi vet ju alla vad det
kan betyda.
Kan betyda. Som tonåring så blev han intresserad av nazismen. Inte heller så vanligt eller normalt. Och så vit makt liksom. Han var verkligen så...
han var typ, racist as fuck.
Verkligen. Och typ när han flyttade hemifrån första gången så hamnade han liksom i någon sån liten grupp typ och sådär. Enligt honom själv har jag skrivit, men det är enligt honom själv, för att jag inte, det, så blev han sexuellt utnyttjad av sin brors kompis när han var liten. Det har han ju säkert blivit. Ja. Så jag vet inte varför jag skrev enligt honom själv, men han har blivit det.
Ja.
Något då som ledde till att John absolut hatade pedofiler. Vilket
fint.
Inte
stort
verkligen.
Han bara, nej men du känner John, men det är han som hatar, vad är det nu, just det? Icke-vita och pedofiler.
Ja, exakt. Så att han är ju typ så här, du vet, han är en arg ungdom som har blivit utnyttjad som liten och som har intresserat sig för, han liksom hamnar lite på glid, han hamnar i något gäng som är nazister, du vet, så här, och du vet.
Fast han hade ju kunnat typ engagera sig i en sån liksom organisation som typ stöder barn som blivit utsatta för sexuellt våld.
Men han har sin egen take på det.
Han har sin egen take, okej, okay, sure. Of course he does.
Men
han har sin egen take på det.
Nej, men, så han är liksom,
han är i den här gruppen, den här miljön.
Ja. Och du vet, han typ så här, hans föräldrar var alltså, såklart helt appalled av att han var liksom nazist, du vet, när han köpte sin första bil så målade han ett stort hakkors och du vet så här. Han var liksom väldigt så här pushig med sina åsikter.
Mm.
Så han hatade då pedofiler också, vilket ju inte är så konstigt, men han hatade också homosexuella. Och han gör ingen skillnad på det.
Perfekt.
Så
hittisk guy.
Och det är väl kanske typ ingenting han säger att han inte gör någon skillnad på det, men han gör liksom ingen,
han ser det typ så, som han bara sexuella avarter.
Typ så. Han hatar homosexuella lika mycket som han hatar då pedofiler.
Alltså gud.
Som vuxen så gifte han sig med en kvinna vid namn Veronica som var delvis blind. Han har också fått ett barn typ när han var ganska ung så här. Men jag vet, det verkar inte vara några barn som figurerar i det här äktenskapet med Veronica, vad jag vet i alla fall. De har inte blivit omskrivna. De två flyttar in i ett hus på Waterloo Corner Road i Salisbury North. Och där träffar han då Robert Wagner som bor i samma kvarter. Robert Wagner föddes i Parramatta den 28 november 1971. Han hade till skillnad från, eller jag vet inte, han hade en tuff uppväxt i alla fall. Han kunde inte läsa och skriva. Han hade väldigt mycket problem med skolan, alltså han typ, både med att han inte kunde, alltså han var, vad heter det?
Han var utsatt på många olika sätt liksom. Ja. Att han inte kunde lära sig, men också var utsatt av
mobbning liksom. Och han hade det också tufft hemma. För där blev han slagen av sin styvpappa och han blev också utsatt för sexuella övergrepp typ som tonåring. Han och John träffades 1991. Och John var master manipulator och liksom
han fick folk dit han ville.
Exakt. Även Robert då. Mark Hayden föddes 4 december 1958. Han var då gift med Elizabeth Hayden och han beskrivs som, alltså finns väldigt lite om honom, men han beskrivs som inte särskilt smart. Och som att han var liksom en perfekt person för John att manipulera och få göra precis som han vill. Han typ såg upp till att John hade så fasta övertygelser om saker och du vet att han var så här passionate about hating pedophiles typ. Alltså du vet den.
Typ skulle man bara, om du bara gillar folk som har fasta åsikter i allmänhet.
Exakt. Och så sist då Jamie Vlasakis som föddes på julafton 1979. Han hade också en väldigt tuff uppväxt där han blev sexuellt utnyttjad av sin pappa som dog när Jamie var fortfarande ganska liten. Och sen blev han också utnyttjad av sin halvbror Troy. När pappan dött så börjar Jamies mamma Elizabeth Harvey dejta John Bunting.
Ah, så det är just för han var mycket yngre än de andra. Mm. Så han kommer in shit, där.
Exakt.
Mm, jag fattar.
Så när Jamie träffade John då, så blev han typ som en så här pappafigur eller en räddning, du vet, så här. Och John, du vet, när han berättade typ att han när Jamie berättade att han har blivit utsatt för sexuella övergrepp, så typ att han bara, det är inte okej, okay, du vet så.
Vilket vi verkligen håller med om.
Vilket det ju verkligen inte är, men ja,
jag fattar.
Så det är de fyra som sitter häktade. Så då ska jag berätta vad som har hänt. Nu ska jag berätta om deras offer.
Jag känner att det här kommer vara jättehemskt. Det är redan jättehemskt, men...
Ja. Så någon gång i juli eller augusti 1992 så mördar John Bunting sitt första offer. Det är då den 19 år gamla Clinton Trezise som John har bjudit in till sitt hem. Clinton tror jag är homosexuell.
För han hade en relation med...
Precis.
Yep. Vad heter han som han hade en relation med?
Barry.
Just det, exakt.
Och jag vet liksom inte om man kan kalla det för en relation. Och det jag säger tror är homosexuell för att...
För att det finns mycket som tyder på att han kanske bara blev utnyttjad och tvingad till.
Men i Johns värld då så är Clinton pedofil. Vilket det finns ingenting som styrker att
jag
han är pedofil.
Hans värld. Mm.
Så därför är det. Därför har han mördat.
Så han har mördat den här personen, Clinton. För att han antagligen är homosexuell och han har bestämt att det är samma sak som pedofili.
Ja.
Okej.
Okay. 3 år senare, i december 1995, mördar John Ray Davis. Ray har varit tillsammans med Susan Allen, som båda två har hittas mördare, som jag tror är granne till John.
Just det.
John och Robert har ju träffats.
Just det.
För de bor grannar.
Just det.
Och John har lyckats få med sig på de här tre, sen sitt första mord så har han lyckats få med sig.
Ja.
Så det är John och Robert mördar Ray. För att Suzanne har sagt att Ray har begått övergrepp på hennes barnbarn. Så Ray och Suzanne har alltså varit tillsammans.
Ah.
De har gjort slut, men Ray får fortsätta bo kvar på hennes tomt i typ en trailer. Och när de har gjort slut så går Suzanne och hon börjar prata med John och bara, nej, det är så hemskt och typ han har utnyttjat mitt barnbarn. Och då
bestämmer han sig för att
ja. Så mördas han. Och jag vet inte om han har det. Så.
Nej.
Men efter att de har mördat Ray, så Ray anmäls aldrig försvunnen. Det finns ingen annan som vill anmäla honom försvunnen. Det finns ingen som gör det. Så fortsätter då börjar liksom John ta ut hans sjukpension, för han har en kognitiv funktionsvariation, så att han har någon slags ersättning.
Ja, just det. Mm.
Så att då börjar liksom, det är väl typ första gången som John inser att så här, jag kan ju mörda den här personen men inte anmäla att han, alltså om ingen anmäler honom så är det ingen som vet att han är död.
Mm.
Hence money till John.
Yeah.
Ett år efter att de har mördat Ray i december 1996 så mördar, eller man tror att John och Robert mördar Susan Allen. Alltså Rays ex, eller vad man ska säga. Man kommer inte kunna bevisa att hon har blivit mördad av dem. Men med deras
track record, hennes kropp.
Ja, men deras track record säger ju att så här, det är klart att de har mördat henne. Men de kommer sen hävda då att hon dog av naturliga skäl. Så att efter att hon har dött så har de typ styckat och begravt henne.
Just det, men det är så man brukar göra när typ man är med någon som bara råkar dö. Man bara, det är nog bäst att jag styckar den här kroppen och lägger den i en tunna.
Mm.
Okej.
Okay. Så hemskt.
Ja, fan.
Den 19 år gamla Michael Gardner bodde i närheten av John och Robert. Och han mördades år 1997 för att Robert tyckte att Michaels homosexualitet var stötande.
Han vill mörda folk. Mm. Bara. Men,
och till saken hör ju att Robert är ju homosexuell också. Eller har i alla fall levt i en homosexuell relation. Så att jag, liksom, jag får inte ihop det.
Nej, men det, och grejen är att folk som vill mörda kommer hitta sina anledningar att mörda. Men för fan, 19 år gammal.
Så ung.
I hate these guys.
Man gör verkligen det. Och sen så är vi framme då vid Barry Lane.
Just det.
Han var ju en av de här första liksom fem som polisen ursprungligen letade efter.
Och det var 97 han hade försvunnit.
Han försvann 1997. Och Barry Lane var nog faktiskt, eller han var liksom pedofil. För han och Robert Wagner hade ju då haft någon typ av relation, eller om man ska kalla det för. Och den hade inleds 1995, när Robert bara var 13 år gammal. Mm. Och den pågick fram tills att Barry blev mördad. Så Barry och Robert har då bott ihop under alla de här åren och har bott grannar med John. Och de har liksom blivit vänner först, alla tre. Och Barry har varit med och mördat Clinton 5 år tidigare. Och enligt Bunting själv, alltså John själv, så har Barry fått leva så länge trots att han var pedofil, för att han typ angav andra pedofiler.
Men alltså förlåt, kan de här människorna sluta få det och framstå som att de typ begår en fin gärning? Mm. Alltså det är ju liksom verkligen det att man har någon sån jävla Dexter-grej igång.
Det är precis det. Och som sagt, han var med och mördade Clinton då 5 år tidigare. Och tydligen så hade Barry börjat liksom prata om att de hade mördat Clinton. Så det var därför de till slut
mördade honom
liksom. Och Robert gjorde det väl säkert som någon slags hämnd, alltså du vet, eller jag vet inte. Men
det
så.
Finns säkert många olika anledningar, ja.
Thomas Trevelyan. Jag sa kanske. Rätt.
Det lät fint.
Ja. Okej, jag kollar på dig. Jag sa rätt.
Jag sa inget annat.
Han var 18 år gammal. Och även han hade då haft en relation eller blivit utnyttjad av Barry. Och han hade varit med och mördat Barry.
Men gud, de har också dratt in så himla många personer.
Ja, för det är det
som... Så Barry var med och mördade Clinton. Mm. Och den här personen som vi sa hette...
Thomas.
Thomas har varit med och mördat Barry.
Ja. Och efter att de då har mördat och gjort sig av med Barrys kropp, så mördar John och Robert Thomas. För att de är osäkra på efteråt, bara kommer han...
Att challa folk.
Så att de lyckas liksom få med folk på tåget genom att säga typ så här: vi städar upp på pedofiler, vill ni vara med?
Det är så jävla läskigt. Mm. Det är så jävla läskigt att de liksom rekryterar folk.
Det är så jävla läskigt, jag vet. Det är verkligen hemskt. Gavin Porter var 31 år gammal och han var kompis till Jamie Vlasakis. Mm. Och han hade typ bott hos Jamie och John en period. Och han hade problem, han var beroende av heroin. Eller missbrukade heroin. Mm. Så John tyckte typ bara helt att, alltså enkelt att de skulle mörda honom. Eftersom han var waste. Som inte förtjänade att leva.
Det är inte upp till dig att bestämma.
Nej.
Fan, jag hatar sån här, för det känns som att det här känns ju verkligen som en ett riktigt as med en sån grandios självbild liksom.
Verkligen. Och det som hade fått liksom John att fatta det slutgiltiga beslutet om att mörda Gavin var när han hade typ satt sig i sin soffa och blivit stucken med en spruta som Gavin hade liksom använt.
Jag fattar att
man
det...
hade blivit skitlack.
Man hade verkligen blivit
men det hade ju kanske inte varit.
Nej, men det är ju också typ så här, nu får du flytta ut.
Exakt.
Så.
Ja.
Vi måste establish some boundaries.
Lite så.
Trivselregler. Men det handlar, som sagt, det handlar ju inte om någonting utöver att den här personen vill mörda så många som möjligt.
Ja, nej, alltså, det är här, precis det är bara
hittar anledningar.
Okay. Troy Jude Jude var Jamies halvbror som hade utnyttjat Jamie när Jamie var yngre. Så 1997 tror jag att det är, så säger John så här: du ska få ta ut din hämnd. Så Jamie, John och Robert mördar Troy.
Oh, jävlar.
I Troys hem liksom, som jag tror typ är Jamie och, alltså du vet, ja, de är ju halvsyskon liksom. Och ja, så de mördar honom för att han ska få ut sin hämnd liksom, och att de ska döda någon som har,
jävlar vad stört.
Det är så sjukt. 1998 så dog eller så blev Fred Brooks, som var 18 år gammal, mördad av John och hela gänget. Fred var Elizabeth Hayden, som också blev mördad av dem. Syster eller brorson. Och jag vet faktiskt inte. De hade ingen anledning, tror jag, mer bara än att de typ ville mörda honom. Gary O'Dwyer var en person som bodde i området. Och han hade också en kognitiv funktionsvariation. Så han mördades 1998. Och det var typ för att John var så här, det är ett lätt offer. Och han ville mörda igen uppenbarligen. Och han kunde ta ut hans försäkringspengar. För ingen skulle typ anmäla honom försvunnen. Och du vet, ingen skulle bry sig om att han försvann.
Alltså de där gör mig så jävla ledsen. Just de här, när det är kallt beräknande. Här kommer ingen... Så, eller förstår du, jag menar, det är så jävla ont liksom. Så vidrig sätt att se på människoliv.
Det är verkligen fruktansvärt. Elizabeth Hayden då, så nu jag avslöjade att hon blev mördad. Hon blev då till slut mördad av dem.
Mm.
För att John tyckte att hon visste för mycket, helt enkelt. Och Mark var inte med och mördade sin fru, men jag tror att han visste om
fint,
det liksom.
Fint av honom.
Och den sista personen som de mördade innan de till slut skulle åka fast var Jamie Vlasakis styvbror David Johnson. Han lurades av Jamie. Liksom, Jamie var typ så här: vi ska åka på en typ utförsäljning av datorer i Snowtown. Men när han kom, när de kom till Snowtown och kom till banken, så var det ju då inte någon datautförsäljning där, utan han blev överfallen av John och hela gänget. Jag vet inte om Jamie visste om att de skulle mörda honom, för att när de har liksom överfallit honom i banken så typ binder de honom och är så här: ge oss dina, alltså kreditkort, eller vi ska gå och ta ut pengar på ditt kort liksom. Så att Robert och Jamie lurar av honom koden till hans bankkonto och åker för att typ tömma det. Och när de då kommer tillbaka till banken där John har varit ensam med honom, så har han blivit mördad.
Alltså det här att de har hyrt en lokal.
Nej, det är så stört.
De har verkligen hyrt en mordlokal.
Ja, det är precis det. Det är så... Och du vet, de har ju hållit på då i,
vad heter,
i sex år.
Ja. 92 typ.
Ja, 92 till 99 åker de till slut fast. Men 98 tror jag de slutar.
Och, hur många, och då är vi på 10 offer. Men
det är 12 tror jag.
12, ja, det kändes som att det var... För att, men det kändes ju också som att det var en, alltså, som att de eskalerade. För att det var ju typ med 3 år precis i början.
Och sen så liksom blir det mer speedy och också... Jag berättar inte hur de har mördat folk på helt
vidriga sätt
och på helt olika sätt, och de har verkligen alltså fått folk att lida innan.
De har torterat folk.
De har också vid ett tillfälle ätit av ett av sina offer.
Men det här är liksom människor som åtminstone vissa av dem är bara tycker att det är kanon och döda typ.
Det är precis det är.
Att de är såna thrill killers typ.
Mm. Och de är verkligen...
Och det är så läskigt att de är ett gäng, tycker jag.
Ja.
Oh, jag får bara,
och John är alltså verkligen puppet master.
Ah, ja, ja.
Han är liksom hjärnan bakom allting. Så mellan 92 och 99 så mördar de alltså de här fyra männen 12 personer. På det liksom mest vedervärdiga och hemskaste sättet man kan tänka sig. Och anledningen till att de gör det då, Alltså det är ju John som är hjärnan bakom allting. Och han menar att de håller på att städa upp samhället på pedofiler.
Absolut.
Så att det är liksom hans motiv. Och det är precis som du säger, det är precis en sån Dexter-grej. Och problemet är ju bara att de allra flesta offren har ju inte varit det. Alltså, det finns inget... Alltså...
Problemet är ju också...
Och man får inte göra det. Nej, det är verkligen det största problemet är att så här, man har inte rätt att göra det.
Nej, man, jag håller inte på med sån öga för öga grej. Men det har ju inget... Alltså, han kan ju säga, och det säger väl han för att han har en grandios självbild och vill få det fram så som att han är fucking kanon. Mm. Och han använder säkert det som argument för att få med folk.
Det är ju det han gör. Och liksom, han väljer ju då personer som har blivit utsatta.
Exakt.
I alla fall Robert och Jamie har ju blivit det båda två. Så han
det
är, liksom så här,
är så jävla...
ska hjälpa er att få liksom ut när vi ska hämnas.
Ingen
er.
Annan ska få vara med om samma sak.
Exakt.
Alltså det är så jävla ont. Mm.
Det är så jävla jävla läskigt. Och det är såklart huvudmotivet är ju att han är en vidrig person som vill sortera och mörda folk.
Yep. Liksom.
Och det är ju det sjukaste tycker jag, precis som du säger liksom, inne på att så här, han har lyckats få med sig så många personer, alltså det är fler personer än de här fyra som varit involverade, de har bara blivit mördade för att liksom de var inte den innersta cirkeln och har mördat folk för att han tycker det.
För att han är så manipulativ.
Ja. Och det är ju för att han väljer liksom, eller han omger sig ju då med människor som har haft det tufft liksom, och han typ låtsas att han ser dem. Och så här...
så som, ja, men som han blir som en sektledare typ.
Exakt.
Mm.
Så när rättegången inleds så finns det liksom jättemycket material och det finns typ så här, det finns jättemånga vittnen och det var, jag tror jag läste någonstans att det var typ så här 4000 bevis liksom material,
exakt.
Och hela världen liksom bara så här, följer ju det här jättemycket. Det liksom direkt från början så erkänner sig Jamie skyldig till 4 mord och döms till 26 års fängelse och efter det blir han åklagarens liksom stjärnvittne mot de andra männen så han typ gör en deal liksom. Så efter väldigt mycket förarbete, de åkte ju fast 1999, så inleds rättegången mot John och Robert 16 oktober 2002. De var åtalade för typ 11 mord för eller sånt där. Och massa andra skit liksom. Mark Hayden fick en egen rättegång där han var åtalad för liksom något färre mord men också medhjälp till mord. Så de var två parallella liksom. Robert och John är typ helt oberörda av vad åklagarna presenterar under rättegången. De visar ingen ånger. Alltså vet, de är bara så helt likgiltiga typ. Rättegången pågår i 174 dagar.
Åh, jävlar.
Mm. Och det kommer fram liksom massa äckliga grejer och så här, som jag inte vill typ berätta. De säger ingenting under rättegången. Vilket också ser störigt.
Ja, det är verkligen störigt.
Men den 8 september 2003 så döms Robert och John skyldiga till 11 mord. För de kan då inte bevisa att de har mördat Susan Allen.
Just det.
Så att 11 mord döms de för. Och de döms båda till liksom... om och om igen livstider.
Ah.
Så John har 11 stycken efterföljande livstidsdomar och Robert har 10 stycken. Mark Hayden dömdes till medhjälp till mord och fick 28 år i fängelse. Och trots att typ alla de här morden, eller de flesta morden begicks, det var ju bara ett mord som begicks i Snowtown. De allra flesta morden begicks ju liksom runt Adelaide.
Yeah.
Så fick det ju, blev det här känt då som Snowtown Murders. Vilket ledde till att Snowtown fick en så här, väldigt uppsvung av mörk turism, alltså som dark tourism.
Folk typ åkte till...
Mm. Folk typ vallfärdade dit för att se den här banken. Så läskigt, obehagligt att folk gör det tycker jag.
Ja, jag håller med.
Men det leddes också till att så här, Snowtown alltid skulle så här, eller fortsätta att så här, stigmatiseras på grund av kopplingen till morden liksom.
De får byta namn.
De har varit inne på det. Och döpa om staden till Rose Town.
Ja!
Men det har aldrig gjorts.
Okay.
Banken där det här hände lades ut till försäljning och låg ute typ svinlänge.
Men gud, riv!
Nej, det var ingen som ville köpa den såklart. Men 2012 så köptes den av en familj som planerade att bo där och bedriva bankverksamhet. Jag vet inte om de har gjort det. Huset där i Salisbury North där John bodde och de två förbegrads, det revs vid grunden.
Men en fråga.
Ja.
Vissa av de här kropparna måste ju ha legat där jättelänge.
Ja. Och typ Clinton. Han var ju inte med i de här tunnorna.
Nej.
Utan han försvann 1992.
Ja.
De hittade hans kropp 1994. Men de kunde inte koppla ihop att det var han förrän typ 1998 eller sånt där.
Ja, okej.
Så att han var begravd typ, och han hittades liksom ute på typ ett fält. 2 år efter, jag tror det var. Han hade blivit mördad, men då visste man inte vem det var.
Nej. Oh, jävla sjukt. Okej, men så det var liksom, men det måste ändå varit typ flera år.
Mm. Ja, alltså det måste precis. Men de här de kropparna i tunnorna var ju de sista, åtta sista offren. Det var ju typ majoriteten, men nej, jag vet inte vad de har haft dem innan de hyrde banken och hur länge de hade banken och sådär.
Också att det känns så himla obehagligt att de har dem i en, liksom, i en kemikalie som bevarar. Mm. Förstår du vad jag menar? För att annars tänker man typ så här: okej, men de lägger dem i en tunnor med kemiskt medel. Och tänker man så här: okej, men de vill att de ska lösas
försvinna.
Och försvinna. Mm. Det är ju uppenbarligen inte grejen här.
Nej. Och jag vet inte om det var misstag att det var liksom sådär.
Fast då tänker jag att man gör det misstaget med första tunnor.
Ja. Nej, jag håller med.
Oh.
Jätteläskigt. Det finns ju då som sagt hur mycket som helst.
Yeah.
Ett litet urval då.
Yeah.
Så har jag sett en dokumentär som heter, eller av Crimes That Shook Australia.
Mm.
Snowtown, The Bodies in the Barrels. Ja, det är verkligen underbart.
Yep.
Jag älskar Australien så himla mycket.
Ja, också fucked up murders. Alltså.
Och så har jag då lyssnat på en podd som jag nu ska se vad den heter. Den hade så himla långt namn. Jag tar den sen. Den har jag sett. Jag har läst en rankerlista.
Yeah.
Jag har såklart varit inne på Murderpedia. Jag har startat inne på Wikipedia. Jag har läst en film som heter... Nej. En artikel.
Yeah.
Som heter... på Oxygen.com.
True
crime story behind Snowtown, Australia. Most brutal horror movie. För det har jag gjort då en film.
Hon är så typ en skräckis om det. Typ.
Det var inte så bra.
Nej, det känns lite äckligt.
Jag har inte sett den, men nej. Jag kommer inte se den heller. Och sen då podden Fiercely Altered Perspective Podcast.
Oj!
Som fanns då, jag ska se exakt hur många avsnitt det var. Det var alltså, fett många.
Har du lyssnat på alla? Har du hunnit det?
Nej, jag har inte hunnit. Nej, det fanns 4. Jag har lyssnat på 3. Men den var ganska bra faktiskt, måste jag säga.
Nice.
Och så vi länkar som vanligt allting.
Ja, det gör vi. Och tack så jättemycket.
Tack.
Fuck alltså.
Och
det här var tungt.
Det är spännande. Så jag liksom känner,
extremt intressant och spännande och jätteläskigt. Och Anna, jag tyckte du gjorde det jättebra.
Men vad gullig du är. Tack, Karin.
Jag menar det.
Tack.
Och sen så vill vi också tacka er som har lyssnat.
Som vanligt. Hoppas att ni har några fina sista veckor på semestern kanske.
Ja, vi hoppas ni har det underbart. Och
vi hörs om 2 veckor.
Vi hörs om 2 veckor. Hej då!
Hej då! Come on, time!
Prova William Hills unika bettbilderfunktion. Tillgänglig på alla stora ligor och mästerskap. Alltid i en trygg och ansvarsfull miljö. Välkommen till oss på William Hill.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.